Hallå haters, det är avsnitt 100. Vad säger ni nu? Alla ni som tvivlade och snackade skit. Alla falska, vad säger ni nu?
Alla falska fittor.
Ni ville se oss misslyckas. Ni slipade era knivar. Look at us now. Avsnitt 100. Smaka på det. Alla ni som dömde ut oss. Ni bara gav oss styrka. Ni kastade bensin på den elden. 100 avsnitt, vilket härligt fuck you till Jante Sverige.
Ni trodde ni kunde knäcka oss.
Ingen får sticka ut, ingen får vara speciell. Då säger vi 100 avsnitt. Deal with it. Jag är jag.
Gud vad starkt.
Ja.
Det är verkligen du.
Jag anlitade Camilla Läckberg som manusförfattare till introt. Till jubileets ära här. Men det är det 100 avsnittet av Lilla Drevet. En satirpodd om typ politik för Aftonbladets kultur. Som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm, Liv Strömqvist och Moa Lundqvist är här också.
Hej.
Hej.
Hej på er. Kul att det har gått 100 avsnitt.
Mm, det är jättekul.
Jag behöver inte göra någon jättegrej av
det. Det är lika kul fortfarande.
Perfekt.
Vi är fortfarande lika kära.
Du smajsar verkligen när du säger det, Liv. Liv ler med ögonen här.
Det är som, men det är kul fortfarande. Mm? Jag var inte ironisk.
Nej. Hörrni, it's business time.
Ja, nu kör vi.
Let's get down to business. Mm.
Satirdags.
Leif G.W. Persson sågade Stefan Löfven i veckans brott.
Okay.
Han attackerade Löfven för att Löfven sagt något han absolut inte borde sagt.
De som säger på det här viset, de brukar sällan vara premiärministrar eller motsvarande i demokratiska rättsstater, lyckligtvis.
Leif G.W. Persson har goda nyheter och dåliga nyheter. Mm. De goda nyheterna är att människor som säger sånt här inte brukar vara premiärministrar eller motsvarande i demokratiska rättsstater. De dåliga nyheterna är att just Sverige är ett undantag. Det är sådana som säger sånt här är premiärminister eller motsvarande. Och det Stefan Löfven gjort är att han under Olof Palmes minnesstund pekade ut en man som Palmemördare.
Lisbeth Palme säger bestämt att hon vet att det var Christer Pettersson, och då tror jag på det.
Christer Pettersson är som bekant frikänd, och Leif G.W. Persson menar på att det är förskräckligt att den högsta företrädaren för den verkställande politiska makten i Sverige går emot en frikännande dom på det här viset.
Det kan jag hålla med om.
Att det enda som han kan säga som regeringschef är jag konstaterar att han blivit frikänd, och sen får han hålla sin personliga tro för sig själv. Att det är så man måste sköta det.
Ja.
Men jag har funderat på varför gör alla toppsossar så här?
Pekar ut Christer.
Mm. Mm. För det är inte bara Stefan Löfven. Det är från Ingvar Carlsson och framåt alla sagt det. Att de säger, jag anser att mordet är löst. Det var Christer Pettersson. Alla sossar säger sig vara övertygade. Och varför säger de det? För det är ju ett övertramp att säga det. Av skälen GV angav. Det var inte bara han som blev arg nu. Utan det var ett sådär drev mot Löfven.
Mm.
Och Löfven måste ändå fatta det någonstans. Så bra på samhällskunskap är han. Han hade säkert VG i det, kan jag tänka mig.
Minst VG minus.
Ja, skitsamma. Det är så svårt med betygssystems skämt i Sverige. För att det byts vartannat år. Så att det finns inget så här att man vill skoja om det. Vad du hade för betyg i skolan.
Nej, men alla är så här,
jag hade A eller 3 eller liksom GV. Ja.
Det är den största bristen med skolan.
Ja, precis. Det finns ingen gemensam referensram alls för betygsskämt i Sverige på grund av kaoset i svenska skolan. Ett av problemen med kaoset i svenska skolan. Men han borde vara så bra på samhällskunskap att han fattar att det här är på något vis inte i linje med rättsstatliga principer. Det borde vara mot bättre vetande, han säger det. Men han tycker ändå att det är värt det.
Mm.
Att det är värt det att alla hans haters ska få in massa frislag på honom. Varför är det så viktigt för honom att säga det, att det är värt 18 ledarkrönikor på temat statsministern anses stå över domstolarna, statsministern pekar ut en frikänd, statsministern förtalar en avliden. Varför är det så viktigt för Stefan Löfven och alla andra toppsossar att gå ut och säga att det var Christer Pettersson? Jag tror att det beror på att toppsossar alltid hänger med Säpo.
Okay.
Eller för att det är Säpo-personer som organiserar deras skydd.
Mm.
Och när en toppsosse har sitt första möte med Säpo, då säger Säpo-personen, vi ska skydda dig. Vi ska göra allt i vår makt för att skydda dig. Men vi får hoppas att det inte händer en olycka.
Oh my god.
För det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme, va? Och sossen bara, va? Så här på personen. Jo, jag sa att det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Drar sin kavaj åt sidan, blottar ett hölster med en pistol. Förstår du vad jag säger, sosse? Det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Och sossen bara säger, absolut, absolut, det var Christer Pettersson. Och så säger så här på agenten, vad bra, då kommer det nog inte hända en olycka. Förresten, den här revolven jag har på mig, det är en Magnum, kaliber 357.
Oh my god.
Man kan avfyra kulorna som hittades på mordplatsen med den. Ja, ja, lustigt sammanträffande. Men du förstår att det var Christer Pettersson, va? Det var den där förvirrade punnan som bara råkade göra det, eller hur? Sossen är helt i upplösningstillstånd, sitter i sitt eget urin, bara flämtar. Det var Christer, det var Christer. Jag ska aldrig säga något som kan peka i någon annan riktning. Absolut inte. Säpo-agenten går fram, klappar sossen på kinden. Toppen. Det var allt jag ville höra. Och du kanske ska byta byxor. Så kan vi börja jobba sen, va? Jättebra.
Det känns som att jag har sett en jättespännande film nu. Det här var amazing. Jag tror på det.
Så tänker jag att det går till.
Mm. Ja, det är det enda rimliga, känner jag nu.
Absolut.
Spontant.
Och jag löste Palmemordet.
Ja.
Det var väl ett bra sätt att fira 100 avsnitt.
Agnes Wold blev utsedd till årets kvinna av Expressen i veckan.
Grattis.
Jättekul.
Ja.
Mm. Väldigt kul.
Ja.
Väldigt välförtjänt.
Mm-hmm.
Ja, hon har varit jättebra på att berätta om bakterier och så.
Just det. Ah. Hon är ju en överläkare som har gjort succé genom att slå hål på olika myter. Kanske mest känd för det här med att folk tror att man måste städa mycket mer än vad som behövs.
Mm.
Folk förespråkar alltid städning trots att det inte finns minsta belägg för att till exempel dammet under sängen är skadligt för hälsan, vare sig för att det innehåller bakterier, allergener eller miljögifter.
Trots att det inte finns minsta belägg för att dammet under sängen är farligt för hälsan, vare sig för att det innehåller bakterier, allergener eller miljögifter.
Och allt det här är naturligtvis superbra.
Skönt att få veta att man inte behöver städa. Toppen.
Just det.
Och man ska aldrig använda handsprit heller, har hon sagt. Det är helt meningslöst.
Ja.
Allt är meningslöst, också hudkräm.
Och typ ta hand om sitt barn.
Va? Livet själv. Helt meningslöst.
Precis, man behöver inte göra något som man trodde.
Nej, allt är hysteri.
Och det är jättebra. Mm. Jag ville bara pytte lite fästa blicken på ett samhällsproblem som har uppstått i kölvattnet av framgången för Agnes Wolds vinterprat. Och det är samhällsproblemet killar som har lyssnat på Agnes Wolds vinterprat.
Okej.
Ni tjejer som lever i heterosexuella samborelationer med killar som har lyssnat på Agnes Wolds vinterprat vet ju redan vad jag syftar på här. Nämligen självklart den här situationen att man själv säger så här till sin kille: vad äckligt det är i vår lägenhet. Vi borde städa. Varpå killen inte svarar något helt vanligt som ja, utan istället då säger nej. För att Agnes Wold säger att man inte behöver städa så ofta.
Just det. De har fått vetenskapliga belägg, alla som inte gillar att städa.
Precis. Bara jag har runt 5 kompisar som har varit med om det här replikutbytet bara under den senaste veckan. Otroligt spridd grej. Och jag tycker bara det är viktigt att vi också ska kunna prata om de negativa effekterna som Agnes Wold-minien har lett till. Nämligen att det har gett killar ett nytt sätt att slippa delta i då det obetalda hemarbetet.
Mm.
Det gamla sättet för killar att slippa utföra obetalt hemarbete har ju innan varit, som alla vet, det här att man anger sin egen städnivå som objektiv norm.
Mm.
Alltså tjejen säger så här: vad äckligt det är hemma, vi behöver städa. Så säger killen så här: jag tycker inte att det behöver städas. Och eftersom jag är den objektiva normen och du tycker att det behöver städas, så är din idé om städning extrem avvikande från den objektiva normen, som alltså slumpmässigt råkar vara min norm.
Mm.
Men att man, jag jobbar bara vidare med det jag höll på med när jag bodde själv. Jag kör med samma nivå.
Precis. Och tjejer som säger att vi behöver ändå städa är då städgalningar,
ja,
städextremister, galna normbrytare som snarare behöver lugnas ner och talas till rätta än att man själv ska hjälpa till att städa.
Mm.
Men det är ju lite pinsamt och förlegat det här gamla sättet att ha sig själv som norm för den moderna normbrytande killen. Eller hur? Vi är för medveten om detta. Så därför har det funnits ett fruktansvärt sug i samhället. Det har funnits en öppning. Det har varit en, vad heter det? En momentum.
Mm.
Agnes Holl har haft ett underbart momentum där det har funnits ett enormt sug. PGA, att hon kunnat erbjuda någonting som denna samtiden verkligen behövde, nämligen ett nytt sätt för medvetna samtidskillar att inte behöva städa.
Mm.
Ja, för det har varit ett av de få argumenten man kanske har haft då för att verkligen få någon att städa. Det är ju, okej, om du inte bryr dig om att vi ska trivas och jag ska trivas så kan du åtminstone bry dig om att vi blir sjuka. Men nu får man inte det längre. Det är otroligt, otroligt sorgligt för många.
Agnes,
men det är ju hårda siffror på att den städnormen stämmer då. Ska man inte, alltså,
men det kan ju inte vara så.
Det är ju ting man kan göra åt. Jag är ledsen att det var så då.
Men jag
att killnormen i det här lilla Fridolf-universum vi har byggt upp här med de könsrollerna, så är det killnormen som stämmer.
Det är ett sätt att få lilla Fridolf att så här transformeras och kunna vara, alltså dagens lilla Fridolf hade sagt så här. Agnes Wold har sagt att vi inte behöver städa. Selma kommer med brödkaven och en galen extremist. Lilla Fridolf sätter på Agnes Wold så vi inte pratar och somnar om.
Ska du är ju serietecknare, du kan ju börja göra någon sån modern lilla Fridolf som utspelar sig i Midsommarkransen. Där det är ett sånt här par som...
Har redan börjat göra den. Nu ska jag börja gå igen nu med.
Lilla Fabian.
Ja, det är bra. Precis. Nej, jag bara ville att vi skulle börja prata om det här fenomenet. Eftersom det är ett fenomen som det då är lite för tyst om, tycker jag. Det här fenomenet som jag då skulle vilja kalla för Agnes Wold i hemmet. Eller Agnes Wold i nära relationer. Agnes Wold i hemmet är något som förekommer bland alla slags människor i alla samhällsklasser. Skojar bara. Förekommer bara i medelklassen. Skit i det. Jag vill bara lyfta frågan.
Ja,
det har varit 8 mars.
Det var en ordvits to die for.
Eller? Ja, det var otroligt.
Jag vill bara att alla tänker på det här samhällsproblemet. Och att man som kille tycker jag också ska tänka på att kanske inte spelar så stor roll om man själv inte utövar Agnes Wold i hemmet. Men alla män är också ansvariga för det strukturella Agnes Wold som finns i samhället och som alla män drar nytta av.
Att man kan prata om mäns Agnes Wold mot kvinnor.
Ja. Absolut.
Och då kan man inte hålla på och säga jag har aldrig begått Agnes Wold mot någon
alla
kvinna.
Alla män har
inte. Nej, men du drar nytta av strukturen. Exakt. Ändå. Mm.
Vissa killar ska hålla på och säga att det kan finnas kvinnor som begår Agnes Wold mot män. Man bara, ja, men...
Det finns alltid,
det finns alltid exempel. Två exempel. Per Ström, starta en blogg, mansblogg om det då. Men det sker i så otroligt mycket högre skala åt andra hållet.
Alltså det är lika skev fördelning på... hur mycket liksom män begår mot kvinnor som kvinnor begår mot män som det är med våld i hemmet. Det är så ovanligt att det är lika ovanligt att kvinnor begår Agnes våld mot män.
Alltså jag kollade faktiskt på en undersökning man gjort, så här demoskop undersökning på hur många procent av kvinnor som tycker att deras män städar och plockar undan för lite, och det är 54% av kvinnor och män som tycker att deras kvinna sambo, förlåt jag heter och men vi pratar om heteruniversitet här, och då är det 23%.
Ja. Statistiken talar
så tydliga språk.
Men det är ju lite, som sagt, det är ju ändå hårda siffror då på att den här då citat manliga städnormen hade rätt hela tiden.
Men alltså, man städar inte för att man liksom tror att man ska få astma. Man städar för att man inte vill bo i en soptipp. Man städar ju inte för att så här, förlåt.
Men det...
Agnes Wold liksom menar ju inte att man aldrig ska så här förflytta en sak som ligger på fel ställe. Nej. Till ett annat ställe.
Men ni tjejer, när ni har stått där och hyttat med brödkaven, ni har ju sagt hela tiden så här att Jag vill se hårda siffror på att det är sant, att man inte behöver städa. Och så kommer det hårda siffror och då är ni inte nöjda då heller.
Och skruvar upp liksom Ola är så att sinnebilden för så här, att skruva upp volymen på Agnes Wolds vinterprat. Så att man dör, man känns så långsamt skruva upp volymen.
Agnes Wolds hör
högre, högre i lägenheten.
Men som man säger åt sitt barn att så här, stanna inne på ditt rum nu, så går man ut i köket med sin sambo, skruva på Agnes Wold. Så inte prat jättehögt. Att barn som växer upp idag, när de är vuxna, att de kommer ha, när de hör Agnes Wolds röst, så kommer de få en sån stressreaktion och börja gråta, för att det är minnen utav de värsta stunderna hemma.
De mörka stunderna under uppväxten. De
mörkaste stunderna av Agnes Wold mot kvinnor.
Att pappa begick Agnes Wold mot mig, det kunde jag väl ta. Men att han gjorde det mot mamma, det var fan bara ondska. Framtida enmansföreställning. Hundra avsnitt av Lilla Drevet hade inte varit möjligt utan vår sponsor Akademikernas A-kassa, som har varit med oss ända från början. Tack så hemskt mycket Akademikernas. Gå med i A-kassan för din egen skull, för att du ska kunna känna oändlig trygghet, och av solidaritet med alla andra stackare i det här landet som kämpar med att sälja sitt arbete, och också då av solidaritet med den här podden Lilla Drevet. Det finns en nyhet på akademikernas hemsida aea.se, där de har en räknare där du kan få koll på vilken a-kassa du skulle få om du blev arbetslös, genom att fylla i den genomsnittliga månadsinkomst det senaste året. Så räknar räknaren ut det. aea.se/räknare för att komma till den. Har du gått med i akademikernas eller någon annan a-kassa tack vare den här podden, får du jättegärna skriva dig din ansökan till a-kassan och snedstreck eller berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Jag vet inte om ni har märkt det, men Socialdemokraterna håller på med vad jag vill kalla en folkhälsooffensiv. Ni kanske har känt en kall rysning längs ryggraden.
Ja, lite kanske faktiskt.
Ja, en strömning i samhället som känns lite otrevlig. De håller på att utreda grejer. Kanske vill ändra någon lag för att göra Sveriges befolkning mer hälsosam. Det är folkhälsominister Gabriel Wikström som går i bräschen för det. Personligen är jag livrädd. Tycker att det känns obehagligt.
Ja, jag har sett något om rökning på offentlig plats och sånt.
Precis, det handlar om att minska rökning, minska snusning, idrotta ska man göra mer, säger de. Och jag mår dåligt, för likt Edvard Blom så älskar jag nämligen att dricka kanske portvin i 8 timmar med mina vänner. Sen vakna, smälta en hel ost, äta den, röka en cigarr, dricka konjak, äta en till hel ost och sen röka en till cigarr. Och äta ännu en jävla ost. Och jag vill gärna att det ska vara min rättighet, att samhället också tycker att det är en skön inställning att ha till livet. Annars så känner jag mig förtryckt. Det är nästan ogreppbart för mig att någon, till exempel Socialdemokraterna, skulle då av hälsoskäl inte gilla det här kända YouTube-klippet där Edvard Blom gör ett bakfyllerecept som är lite så här.
Man tar en ost, ett halvt kilo brukar räcka. Tar bort plasten, skär bort kanterna. Sen lägger man osten i en glasskål som tål värme och ställer in den i mikron. Till slut har man då en fin smält ostmassa. Och det här är egentligen hela rätten. Det där feta, milda som lägger sig som en balsam in i kroppen. Det är det som gör en så lycklig.
Det är det som gör en så lycklig. Att äta ett halvt kilo smält ost på bakfyllan. Det är det som ger livet
mening. Vackert balsam på insidan av kroppen.
Ja, smält ost. Vad är det för Voldemort som hellre vill att en bakfull Edvard Blom ska gå ut och jogga och dricka en spenatsmoothie? Vad är det för Voldemort? Jo, det är Socialdemokraterna, är det tydligen. Folkhälsosadisterna. Och deras förslag handlar inte specifikt om Edvard Blom, får jag väl förtydliga. Men de handlar om saker som att minska rökning och snusning. Att få folk att träna mer, och speciellt kanske barn att träna mer och liknande. Och leva längre och bättre. Och vi är många som blir hotade av det här. när Socialdemokraterna ska hålla på att lagstifta bort ohälsosamt levande. Mm. Det är en otrevlig signalpolitik mot Sveriges alla Edvard Bloms, samt Sveriges alla gotare. Liksom hur en gotare känner sig när Gabriel Wikström säger att man ska inte få röka utomhus längre och man ska vara tvungen att gå på skolidrotten. Det är ju en mardröm.
Men är det inte också så att det på riktigt inte är vad heter det, samhällsekonomiskt särskilt stora problem för, med de här rökare och till exempel alla vet att Edvard Blom kommer bli bara 55. Och då kommer det inte att behöva betalas ut pension och sånt. Alltså rökare kostar det samhället. Nej,
det blir plus minus noll.
Ja, precis. Jag sa det för något par avsnitt sedan. Ja. Att det var, ja, att jag hade sett någon holländsk stället. Dokumentär om att rökare är billigare för samhällsekonomin.
Ja.
För att de
Det borde vara samma sak med fettman, tänker jag. Att man dör i hjärt-kärlsjukdomar när man är liksom, innan man blir pensionär. För det är då det börjar kosta på riktigt, eller hur? Betala ut pension.
Men det kanske är så att sossarna tänker på annat än ekonomi.
De tänker att människor ska leva hälsosamt och vägen dit är genom olika nu reformer som de håller på att fundera på. Och jag pratade också i tidigare avsnitt om hur alla tror att landsbygdsministern Sven-Erik Bucht är livsstilsminister.
Just det.
Det var ett stort missförstånd i samhället. Alla blev upprörda när han sa att han tycker att kött är gott. Och alla sa, varför promotar du inte chia pudding? Blev förvirrade, kände ångest. Men i själva
han jobbar ju med lifestyle.
Ja, det alla trodde att han skulle göra, hålla på med lifestyle, Sven-Erik. Men det gjorde han ju inte. Mm. Det är inte hans jobb. Däremot är det Gabriel Wikströms jobb. Mm. Och det är ju väldigt tydligt. Att hans jobb är att åka runt och säga saker som att det är bra att träna. Det är bra att äta bra. Det är bra att inte snusa och röka. Det vill säga, säga alla de här sakerna som alla vet är sant, men som ändå inte alla, exakt alla gör av någon outgrundlig anledning. Men Gabriel Wikströms jobb är liksom att åka och slänga det i ansiktet på folk, att liksom, det här är ett bra sätt.
Vi vet ju av den senaste tidens forskning att man ska helst stå upp var 20:e minut för att man annars så förtvinar musklerna.
Det är viktigt att ställa sig upp var 20:e minut.
Så annars... man sitter en timme, då kan det vara så att man inte kan ställa sig upp sen, ja. För musklerna är förtvinna.
Precis, någonting sånt. Så att han liksom sprider den här infon om att det är viktigt. Viktigt, viktigt, viktigt.
Det är så mycket lillgamla människor i regering och riksdag nu alltså.
Det är det verkligen.
Han är ju typ yngre än vad du är. Ska åka runt och vara en liten farbror och säga sådana här saker.
Men ändå då, han pågår med det här. Han tycker att liksom folk borde förstå vad som är en bra livsstil. Och ändå så gör inte alla så. Och det känns ju liksom obegripligt varför inte alla människor äter grekisk yoghurt med hemmagjord granola till frukost istället för en friterad Snickers, som vissa verkar göra. Det är förvirrande och det här förstår inte Gabriel Wikström. Han utgår från att det kanske har att göra med att människor exponeras för dåligheter som tobak och skit. Och därför så ska man komma åt hälsoproblem genom att till exempel gömma det då, så att man inte ser det. En gammal metod kan man säga att det är.
Tobak ska förvaras utom synhåll i affärer. Varför är det ett bra förslag?
Ja, det är ju någonting som vi vill titta på nu. Därför att det har vi sett att det kan också ge positiva effekter. Spontanköp.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Minskar. Det blir mindre socialt accepterat att inhandla cigaretter i det här fallet. Att införa ett exponeringsförbud ligger väl i linje med den politik som har förts i Sverige under flera decennier.
Ja, exponeringsförbud. Man ska inte se det som är kanske fult och fel. Och om man får spåna fritt, baserat på hur sossarnas narkotikapolitik sett ut, så kan man ju anta att om 30 år så får kanske de cigarettberoende människorna som finns kvar, de får suga på någon gammal smutsig film tills de får cancerhepatit i hela övre delen av torson. Sen dö på gatan för att sossarna bara inte kan förstå varför de håller på att röka när det ju är så dumt.
Mm.
Det är ett antagande man kan göra.
Det är också så himla bra pinpointade spaning om rökare. Rökare är ju verkligen så här att om de inte ser cigaretter då tänker de inte på att de vill ha en cig, eller hur?
Nej, det finns inget annat.
Det finns ingen annan grej, utan det är väl mer så att man går runt, man kanske inte har ett nikotinberoende, så ser man cigaretter som man säger, jag kanske ska spontant köpa.
Nu kör vi. Så man ska gömma det. gömma fulsiggen och snusen och göra det också pinsamt att vara en beroende jävla idiot.
Så att det sträcker att vara hemma hos sig själva och inte ha cigaretter och bara vara så här, eftersom jag inte ser cigaretter så tänker jag inte på cigaretter inte, och då finns nog inte.
Nej, visst.
Slutar man röka.
Mm. Det här är då en folkhälsostrategi som Gabriel Wikström presenterar. Och den är ju misstänkt likt hur en livsstilsbloggare jobbar. Nämligen att det som är lite fult, man lägger inte upp en bild på det när man är risig och ful och deprimerad. Har ångest, röker en cigg, lyssnar på ABBA, mår superdåligt. Det lägger man bara inte upp som ett inlägg. Utan det struntar man i.
ABBA alltså.
Just ABBA faktiskt.
Det var ett helt påhittat exempel.
Det var slumpmässigt valt band som är känt. Okej. Nej, men det ska bort och det ska inte synas.
Vilken låt med ABBA?
Det varierar kan man säga. Angel Eyes.
Det var intressant val och emo mysa till. På bakfyllan. Ja, vi ska inte fastna vid det.
Nej. Men det ska i alla fall bort och inte synas, för att det är så människor fungerar, att allt dåligt går att gömma och ignorera och göra till ett socialt stigma, och sen mår alla bättre och tränar cardio och äter rätt, tänker Gabriel Wikström med fler. I en annan del av universum så finns ju den här faktan. Jättemycket statistik och tydliga mönster på att hälsa och livslängd avgörs i jättestor utsträckning av dina socioekonomiska förutsättningar. Till exempel så har Folkhälsomyndigheten visat att det finns ett supertydligt samband mellan hälsa och utbildningsnivå. De människor som löper minst risk att dö tidigt och bli sjuka, det är de som har en forskarutbildning. Så skulle man ha en skulle man ha en riktig strategi, skulle det vara att alla nu får en forskarutbildning. Så kommer alla leva tills de blir 190 år gamla och aldrig blir sjuka. Nej, men människor som har en universitetsutbildning löper mindre risk också då att bli sjuka och dö tidigt jämfört med de som bara har grundskoleutbildning. Det finns ett sånt samband. Men när man ställer den informationen framför Gabriel Wikström, då förstår han ingenting av den. Han bara, kan det vara för att de utan universitetsutbildning har känsligare ögon? Därför har de inte orkat plugga och därför är de mer liksom, de dras till de här färgglada förpackningarna. De vill ha det. Tänker han. I så fall måste vi ju gömma dem. Då måste vi ju gömma det. Och om de människorna ändå vill ha det måste vi gömma dem. Och gömma igen. Det är liksom en strategi som känns logisk för Gabriel, bland andra. Och så tänker en livsstilsminister. Det är inga konstigheter egentligen. Och så tänker också en livsstilsbloggare. Göm det som är fult och fel. Allt har att göra med liksom, det är ditt val. Livet är din buffé. Välj det som är gött. Annars är det ju lite... lite obehaglig och liksom...
Det är bara dumt.
Ja, men det är dumt, helt ärligt. Sluta vara såna äcklon, tänker man. Om man är livsstilsminister. Så jag tänker att det kan vara skönt för alla att veta att det är Gabriel Wikström som är livsstilsminister. Det är han man kan vända sig till för att få bekräftat att det är dåligt med kött. Och liksom, jag gör rätt om jag tränar bra och jag äter bra. Då kan han säga så här, ja, men du gör rätt. Fan vad bra, grattis. Och så kan man må lite bättre till och med. Kan man få unna sig och må ännu lite bättre.
Att han har det som sin ministär att driva på för att alla ska vara lite mer underbara klara.
Ja,
bara.
Precis. Och om man känner att någon minister ska bekräfta ens livsstil, typ att man är vegetarian, då är det Gabriel man tittar på. Inte Sven-Erik Bucht. Nej. Det är gudmänniskor. Och i framtiden så tänker jag mig att en politisk debatt om folkhälsan antagligen kommer handla ännu mindre om vilka politiska beslut som har lett och leder fram till att det kan skilja kanske 5 år i medellivslängd mellan olika bostadsområden i en stad. Och istället kanske bara låta så här.
Det viktigaste är att tänka på vad kolhydrater är du. Man ska jämföra långsamma kolhydrater med snabba kolhydrater.
Fast det är väldigt förlegat. Det är
ju grej
och det är så här so last
year. Absolut inte. Jag tycker bara man ska trycka på bort det här med
so last year.
Jag tycker att det är jätteviktigt att man tänker på så här kostfiber, vitaminer och mineraler som du var inne på där nere. Hittar du framförallt i frukt och grönsaker? Och det behövs.
Ja, men det behöver komma in igen.
För första behövs det inte för andra. Det är ju viktigt att leva ett gott liv och äta god mat. Mm. Du äter inte god mat om du följer det som du säger.
Det kommer bara vara långa, långa debatter om vilken mat som är exakt den bästa för folkhälsan. Vilken diet ska bli statsdieten kanske och liknande saker.
Det kommer bli den här att man inte får äta 2 dagar i veckan.
Ja, 5-2-dieten.
Kommer det bara så här, ingen mat och skolmatsal. Du har fått bukt med barnens fetma.
Exakt. Kanske olika partier kan förespråka olika dieter. Att någon tycker att Atkins ska vara Sveriges statsdiet och någon annan tycker att liksom, ja, men vad finns det mer? Stenålderskost,
den här,
kanske samma sak.
Då, eller den här, där man bara äter små pulversoppor.
Ja, precis. Eller low fat diet. Och så kan de politiska diskussionerna röra sig kring det då hela tiden. Vad blir bäst?
Med att Gabriel Wikström har frångått det här traditionella med politikens roll, att det handlar om att bara påverka lite materiella faktorer med skattepolitik och olika så strukturella grejer, utan att det är mer då bara att ha ett jävligt bra snack om vilken mattrend som du tycker känns bra för dig och så där, och hur du vill träna.
Ja. Cardio och styrketräning, ska du kombinera dem? Vad säger forskningen? Ja, stå upp i alla fall var 20 minut. Det är väl det viktiga i dagsläget.
Och annars blir det fängelse, eller?
Ja, kanske böter. Man får deklarera sina, liksom, vad man har gjort i hälsoväg. Skicka in det, få det bedömt och så vidare. Det är väl ändå en kvalificerad gissning att säga att det kan bli så. Om man ser på utvecklingen. Det är mitt jobb.
Precis. Ja, men jag kan inte hålla på och ägna mig åt olika satsningar eller olika typer av fördelningspolitik och sådär. Men det jag kan göra som folkhälsominister är att prata om vad jag tycker är fräscht.
Exakt, perfekt. Sveriges livsstilsminister.
Ja, jag har inte så mycket att komma med i det här avsnittet.
Säg aldrig så om dig själv.
När vi kom till
podden.
När vi kom till det 100 avsnittet, då var tillfället då det tog slut. Helt tömd nu. Mm-hmm. Jag har bara ett litet svep här med korta lösa skott. Jag har den här Jonathan grejen att jag har 3 stödord.
Ja ja.
Vi får gå igenom. Eller jag tänkte att jag skulle lansera det nya inslaget KOS eller KOS.
Mm-hmm.
Stavas som den grekiska ön.
Ja,
fast det står för kort om sossar.
Mm-hmm. Lovely.
Det är dags för KOS, kort om sossar, med Ola Söderholm. Bara lite kort svep här. Mm. Först partisekreterare Karin Jämtin. Hon var gäst i senaste Ekos lördagsintervju.
Just.
Ni vet, det är en regel när det gäller mediaträning att inte svara på frågan, eller inte svara på den på intervjuarens villkor.
Mm. Ja, just det.
Man tar kontroll över samtalet själv. Acceptera inte premisserna som intervjuerna har sagt, utan man presenterar sitt budskap, sin inrepade talepunkt på det vis man själv hade tänkt, oavsett vilket sätt frågan är formulerad på. De svarar ju aldrig rakt på en ja eller nej fråga, eller hur?
Nej.
De svarar aldrig ja eller nej. Det säger Stefan Löfven, ska Sverige avveckla kärnkraften till 2020? För det första, vi ska satsa på förnyelsebart och så.
Ja.
De det är, ja, men det är business as usual.
Miljön är min
och det är viktigt.
Hjärtefråga. Och det är viktigt, för det handlar om barnen.
Och det är inte okej. Och inte tänka på barnen. Och det, men det men det är business as usual att hantera journalister så, yeah, för toppolitikerna. Karin Jämtin körde business as usual i lördagsintervjun. Det kom en ja eller nej fråga.
När ni har beskrivit Sverigedemokraternas migrationspolitik tidigare, så har ju ni använt ord som neofascistisk och omänsklig och sådär. När man lägger er nuvarande politik bredvid deras gamla, som ni beskrev så, då är de inte jätteolika. För ni nu en neofascistisk migrationspolitik?
Den asyllagstiftning som regeringen har föreslagit eller kommer snart lägga fram till riksdagen, det som förbereds just nu.
Ja, här kände jag bara att jag vill lägga till en disclaimer i mediaträningskursen. Att visst, man kan ha det som huvudregel att svara aldrig rakt på ja eller nej frågor. Men gör ett undantag om frågan är du neofascist?
Ja, där borde man kunna liksom signalera att man är tydlig, att man vet att man inte är det.
Det låter snyggare med ett rakt nej.
Ja.
Man säger nej.
Absolut inte, till och med kanske, att man vill säga.
Och vidare i KOS, vi går vidare här i KOS. Ja. Statsminister Stefan Löfven talade i EU-parlamentet i onsdags.
We have indeed weathered a winter of despair. Of terrorists and extremists attempting to attack our fundamentals. Of Russia continuing to try to move European borders using armed force, of our union not being able to cope with youth unemployment, social hopelessness and the global refugee crisis.
Varför är Stefan Löfven bättre på engelska än på svenska? Okej, okay, det var allt för KOS.
Vad kul att det går så bra för Lars Lerin.
Tycker du att det är så kul?
Allt jag säger på den idag ska vara med så här passivt aggressiv glädje. Så här. Vad kul att... Nej, men på riktigt så tycker jag att det är jättekul att det går så bra för Lars Lerin. Han är inte bara en av Sveriges allra mest framgångsrika konstnärer, utan han har också sommarpratat, vinterpratat, precis avslutat en tv-serie, Lars Lerin söker vänner. Enorm succé med miljonpublik. Det som är intressant med Lars Lerin, tycker jag, är hur extremt likable han är.
Ja.
Han är så gränslös likable.
Ja, folk blir tokiga.
Det är en spännande ny insikt om Lars Lerin här. Barnbrytande Lars Lerins barn.
Jag har aldrig sett maken till likability. Han spelar liksom i en helt egen liga, tycker jag. Ja. Helt utan konkurrens. Man tror att det finns andra så här likeable människor i Sverige, typ det här barnet Sigrid som gör sketcher i Melodifestivalen.
Just det.
Till barnet Sigrid, också känd från julkarriären. Men det här barnet, jag tänker att alla i Sverige skulle lätt så slänga Sigrid framför ett tåg om det bara betydde att Lars Lerin skulle vinterprata igen.
I vilken ordning skulle du rädda dem ut brinnande hus och så?
Alla väljer Lars.
Jag skulle vilja leda i bevis ännu mer att Lars Lerin spelar en egen liga av likability. Alltså ett exempel när man kan visa att det verkligen är så är alltså hur extremt jävla likable Lars Lerin är. Det är den här filmen För dig naken.
Just det.
Har ni sett den?
Nej.
Ja. Ja, det är en av Sveriges mest sedda dokumentärfilmer.
Oj.
Självklart, för den handlar om Lars Lerin. Filmen är enligt innehållstexten en kärlekshistoria som innehåller allt. En humoristisk och varm film. Bland det finaste jag sett enligt Bob Hanssons Twitter.
Förlåt.
Vad handlar filmen om? Jo, den handlar om när Lars Lerin då träffar sin man Junior, som han aldrig har träffat förut utan bara chattat med på nätet, och sen åker han och hämtar honom i Brasilien. Och Lars Lerin säger själv i filmens trailer så här: mina terapeuter säger till mig att du vill ha makt och kontroll, så det är därför du tar någon från Brasilien.
Nej, men de här terapeuterna säger till mig, vet du, att ja, du vill ha makt och kontroll, vet du, det är därför du tar dig hit någon ifrån Brasilien, så att du inte litar på att de tycker om det, för att du är som du är, utan du måste ha någon slags hållhak och det är på dina villkor och allting och sådär.
Mm.
Och vad heter det? Ja, jag bara tycker att det är så intressant att han kan vara helt öppen och säga detta. Och, men för det är rätt mörkt så här. Men det blir liksom inte minsta liksom lilla ens ytterpyttelilla så här smolk i glädjebägaren över den här, att det är det finaste till exempel som Bob Hansson har sett. Och så vidare.
Mm.
Och
att han måste äga någon för att kunna umgås med den.
Ja, och det är liksom, jag bara tycker att det är lite svårt för, eller jag tycker bara att det är ett bevis på hur likable han är. Mm. För att jag tänker på om en annan person, alltså hur älskad den personen än hade varit. Ta en oerhört älskad offentlig person, Lasse Kronér. Tänk om han hade gjort en film om Lasse Kronér, att han efter sin skilsmässa åker till Thailand och hämtar en fru till exempel. Och att Lasse Kronér själv säger i trailern så här: Min terapeut tror jag att jag måste göra det här för att jag vill ha makt och kontroll, och därför är jag nu här i Pattaya och jag måste ha en slags hållhake på min partner. För det, nej, men du vet så här.
Ja.
Hade det varit det finaste, det kanske också hade varit det finaste, ja, det vad Hansson ju hade sett. Det hade nog.
Många hade kanske tyckt att det inte var det finaste de hade sett i alla fall.
Nej, men precis.
Jag vet inte vad Bob Hansson är.
Men Lars Lerin kan göra det. Och när man ser det så tycker man att det är det finaste man har sett. Jag tycker också det. Jag älskar också Lars Lerin.
Alla vill bli hämtade av Lars Lerin.
Exakt.
Och flytta in med honom.
Precis.
Kan du bara utsätta mig för lite trafficking, Lars Lerin? Så skulle jag aldrig önska mig något annat igen.
Jag läste också Hanna Hellqvists
inte då
intervju med Lars Lerin i DN Kultur för 2 veckor sedan. Underbar intervju. Och i den intervjun så säger Lars Lerin då att han och Junior ska, citat, hämta ett barn från Brasilien. Ett barn som Junior då är pappa till.
Ja.
Ultramys. Helt underbart. Det finns inget som är konstigt med det, de ska bara hämta barn. Hämta det där barnet som, jag vet inte alls. Jag vet ju ingenting om det här. Självklart. Och jag tycker inte någonting heller om det. Men jag menar bara att någon kvinna från Brasilien måste på något sätt vara inblandad i det här. Alltså någon typ av transaktion med en brasiliansk kvinna som har varit gravid med en bebis som hon sedan inte får ha kvar pågår här eller kommer pågå. Mm. Och det finns det en massa olika åsikter om. I vanliga livet finns det olika åsikter om surrogatmödraskap.
Ja, det har ju varit väldigt mycket debatt.
Precis. Det brukar vara en debatt med olika åsikter, men det går, det är inte en debatt nu, för nu är det bara det går inte att ha negativ känsla kring det här.
Nu är det bara så alla Kajsa Ekis, det här är väl fel tillfälle att hålla på och sura.
Exakt.
Nu kan vi bara vara glada istället.
Han har varit tablettmissbrukare, han har så fruktansvärt låg självkänsla. Och nu kommer du att säga att han inte borde få köpa en bebis från en fattig kvinna i Brasilien. Vad är det för sinnessjuk hjärna? Skulle kunna tota ihop en sån vidrig tanke. Såna mejl skulle ni som lyssnar skicka till mig om jag skulle få för mig att uttrycka i samband med den här artikeln att det finns, att det kan vara fel med surrogatmödraskap. Men det tycker jag inte, för att jag också älskar Lars Lerin.
Yeah.
Men det, jag tycker det är så kul med Lars Lerin, för när jag läste detta så tänkte jag nästan att det är så roligt också att han är så säker. Han har dåligt självförtroende, men han har också på något sätt, tror jag, bra självförtroende i sin likability. Att han tänker att jag kan nog göra lite grann, eller så här. Jag tänkte nästan så här, är det så att han liksom pushar det här och ser så här, vad kan jag göra och ändå vara Sveriges mest älskade människa? För jag tänker att han hade typ kunnat vara den där läkaren som byggde den där tortyrbunkern, eller vad var det?
Just det, som kidnappade en tjej och låste in henne i en bunker.
Exakt.
För att han ville ha en flickvän.
Jag tror att om Lars Lerin hade gjort det så hade det bara varit så här.
Men det är väl det han har gjort? Eller jag är inte riktigt så.
Junior mår bra.
Mm. Han, junior, har det junior är inte enstängd på det viset.
Men, nej, men i alla fall, jo, men att det kanske blir så för Lars Lerin. Jag vet inte, så som det kan bli för vissa som är så himla älskade. Kanske Thåström. Folk älskade honom så mycket när han gjorde Imperiet. Och det så här, alla älskade honom när han sjöng på svenska. Så här, du ska sjunga på engelska. Eller Bob Dylan är så här, jag ska spela elgitarr. Du vet.
Ja, pusha det.
Att det blir mer och mer. Att det har blivit, jag tänker
bygga en vapenfabrik.
Exakt.
Kanske.
Jag ska börja tjäna pengar på äldrevård genom att spara in på blöjor.
Alla det ska bara, jag göra. Det är det gulligaste jag har hört.
Fy fan vad gulligt. Det är det finaste jag har sett.
Jag ska tjäna pengar på flyktingboenden, för jag vill köpa en Lamborghini.
Det är det finaste jag har sett. Skriver en låt. Den låten handlar om.
Daniel Suhonen hade inte alls blivit arg över att höra sånt här då.
Daniel Suhonen hade bara, han har varit så ledsen och haft så dåligt självförtroende och tablettmissbrukat så mycket, så att om han nu vill tjäna några miljoner på äldrevård, då är det lugnt för mig. Om han skulle börja propagera för TTIP,
ja,
som du har pratat om,
ja,
då skulle alla vara så här,
fy fan vad vackert.
Men han skulle kunna ha en gaskammare på sin tomt och liksom gasa ihjäl människor som har någon slags funktionsnedsättningar.
Då ska
han bara gör det hela dagarna. Och alla bara, men var inte en jävla trist kvist nu, för att han har varit tablettmissbrukare.
Han har jättebra. Om han skulle göra det så skulle man göra en sån feelgood, Mexiko skulle göra en sån feelgood tv-serie om det, där olika så här, kända svenskar skulle komma och sitta med honom utanför gaskammaren. Och så skulle de få välja en som de vill gasa ihjäl. Så skulle de dricka kaffe och prata så här jättemycket dialekt. Kanske åka ut en tur med båten. Och skulle vara så här. Och även så här högprofilerade antirasister skulle också göra det och vara där med honom.
Mm.
Ja.
Prata lite om sin personliga smärta. Att de själv kanske har kämpat med något missbruk.
Exakt.
Trycka på gasknappen. Mikael Persbrandt säger det här. Det har varit spriten för mig framförallt. Mikael Persbrandt trycker på knappen.
Exakt.
Det är.
Jag är ju bipolär. Skaka lite på handen. Sen bara skicka in några utvecklingsstörda.
Ja, men det är en livsfarlig likability på så vis.
Ja.
Ingen sätter ju stopp för när man är så likable. Det kan vara ett problem kanske.
Mm.
Ja, men jag tycker det är så roligt att man kan bara hålla en underdog på sig. Att det är såhär, jag har tablettmissbrukare och jätteroligt självförtroende. Och sen så bara, men också, och på, inte bara en underdog globalt. Därför att om du hade varit en tablettmissbrukare med jätteroligt självförtroende i Brasilien slum, då hade du inte... Nu har du i alla fall fördelen att du kan köpa en familj från tredje världen på grund av en lång historia av kolonialism och sådär. Och det är väl ändå något som gör en till en lite mindre till en underdog, utan mer till en doer, eller mindre till ett offer och mer till en doer. Men det biter inte riktigt på honom. Utan det är ändå en underdog.
Mm. Mm. Älskvärd underdog.
Mm, precis. Men jag önskar honom bara allt, ja. Faktiskt allt lycka till.
Det var allt. 100 avsnittsjubileet är över.
Wow.
Det var ett ganska vanligt avsnitt, men det var väl kul.
Du sa ju att du skulle ta med lite kaffebröd. Det fanns ett rykte om att spreda ut.
Jag hade tänkt gå och köpa ett 4-pack mazariner.
Ja. Men det var bara tomma ord. Det var bara tomma löften.
Jag var så stressad nu, så jag prioriterade att hinna hit och göra det istället.
Ja.
200 avsnittet, då jävlar blir det mazariner.
Då ska ni få en mazarin.
Längtar.
Härligt.
Ja, tack så jättemycket, Moa och Liv.
Tack. Tack, Ola.
Tack till Aftonbladet Kultur och tack så mycket till Akademikernas A-kassa. Tack till Little Jinde som har gjort den här fina gängen. Vi ska höra igen. Lyssna på hennes skiva Allting suger. Vi hörs igen om en vecka.
Just det, köp biljetter till min pjäs på Malmö Stadsteater. Blod och eld heter den. Man kan gå in på hemsidan och köpa biljetter. Den kommer gå ända tills 14 maj.
Yes.
Jättebra. Okej.
Hej då.
Hej då. Yeah.